Välkomna till ett nytt Rossoneri podcast avsnitt. Vi finns på Svenska Fans och ikväll möter vårt Milan Juventus. Dessförinnan så tänkte jag ringa upp en Serie A-profil, en gammal lagkapten i ett Serie A-lag, i alla fall där och då. Han har gjort mer än 100 Serie A-matcher. Han är legend både här hemma och i dessa klubbar han har spelat i. En fantastisk spelare och idag en fantastisk sportchef. Vi får höra vad han säger om sin tid nere i Italien. Då kör vi igång. Okej, vem är det vi har på linjen nu då?
Daniel Andersson.
Stort välkommen Daniel och stort grattis till era två stjärnor i MFF.
Tack så mycket.
Du köptes från just Malmö FF till Bari 98. Du och Yxel och lite räddade ekonomin. Hur kommer det sig att Bari köpte både dig och Yxel? Var det någon deal som ni hade eller som Malmö hade?
Nej, det var ju... De hade rätt mycket scoutrupp i Skandinavien på den tiden. Och samtidigt så måste ju de övriga danska. Och hade haft tid innan med ganska framgångsrika skandinaver. Man hade Kenneth Andersson och Claes Ingelsson. Och tittade väldigt mycket på den marknaden. Och sen... Ja, de fattade tycke både för mig och Yxel. Jag tror väl att det var mer att man ville ha båda spelarna än att man ville liksom ha en bil. De fattade tycke för båda två.
Både du och Yxel var ju stora talanger. Vilka klubbar var det mer som ryktades eller ville köpa er?
Det är länge sedan. Det var ju rätt så mycket snack då om en hel del klubbar både i Frankrike och Italien och någon i England sådär liksom. Men det var aldrig konkret. Sören Berg kom på banan och presenterade att de verkligen ville ha en och tränaren hade sett den och gillade det han såg. Så det var väl det som var avgörande i alla fall för min del. Att de visade verkligen både med vad man betalar för mig, men också att de verkligen ville ha en så att man kunde komma ner på bra villkor för att spela.
Man menar mycket på att Zlatan räddade just Malmös ekonomi, men det var ju nästan mer du och Yxel som räddade Malmös ekonomi. Det var ju inte jättestora pengar på den tiden, men minns du vad ni två kostade tillsammans?
Nej, det kan jag inte riktigt komma ihåg faktiskt. Jag tror att det var någonstans mellan 25 och 30, något sånt.
Jag också får
med. Jag vet ju inte, jag har inte sett det, utan det är ju mellan Malmö FF och Bari. Och jag har faktiskt inte nu i efterhand gått och tittat heller, men jag tror det snackas om någon sådana summor. Sen om det stämmer eller inte, det låter jag väl säkert.
Ni var ju ganska unga, och vad tror du skillnad mellan unga talanger som gick där och då och unga talanger som lämnar i Sverige idag? För just Malmö och Sverige tappar ju många unga talanger redan i väldigt tidig ålder.
Ja, det gör vi. Man kan säga för en egen del så hade jag ju spelat. Jag var ju väldigt, väldigt etablerad i Allsvenskan. Jag var väl inne på min fjärde säsong när jag gick. Så att jag tror väl idag så sticker man ju lite tidigare i regel. Alltså, klubbarna är lite snabbare på hugga och spelarna lite mer uthålliga. Jag var ju väldigt, väldigt etablerad och det hade jag ju stor fördel av när jag kom vidare. Att jag hade många, många matcher på i allsvensk nivå innan jag lämnade.
Och sen blev det ju Bari där du nästan gjorde 100 matcher och till slut även blev kapten för klubben. Vet du om det fortfarande är samma stora grej i Serie A i Italien att få kaptensbindeln som det var där och då när du fick det?
Ja, det tror jag väl nog. Det är väl allt fortsatt stort. Det tror jag. Det förmodar jag. Men det är klart att det var häftigt att när man tänker tillbaka att man som 22-årig blir kapten i ett italienskt lag. Där och då tyckte jag det inte var något sådär speciellt. Men det är klart nu med facit i hand så är det klart att det var ganska stort.
Det är väldigt stort. Minns du varför just du blev så pass ung och inte italienaren blev kapten i Bari?
Nej, jag vet inte. Jag hade ju väldigt stort. Det gick för första väldigt bra. Jag spelade alla matcher och var given i laget. Så det var väl en faktor. Sen så gillade ju Facetti tränaren mig väldigt mycket. Han hade väldigt stort förtroende. Och jag gillade honom också. Det var väl ömsesidigt. Sen har jag väl alltid varit en ganska bra pådrivare på planen. Och liksom försökt att lyfta andra. Kanske de faktorerna som spelar in.
Efter Bari så har du även spelat i Venezia, Kiev och Ancona. Men det var ju även rätt många andra lag som ryktades inom Italien. Och Serie A, är det någonting du minns idag eller hur du resonerade kring dessa klubbvalen?
Ja, absolut. Jag hade ju lite otor där. Man säger. Jag gick till Fiorentina efter Bari. Och där valde jag mellan ganska stora klubbar men valde Fiorentina. Och där valde man ju fel, kan man väl säga. För de gick ju, en dag innan vi skulle åka till träningslägen så gick de ju i bankrutt. Så att köpet hävdes. Och då stod man ju tillbaka till Bari och då lyckades de hitta en dag på Venezia som blev upp de här 60 miljoner som ändå kostade. Så att Venezia hade jag väl egentligen inte valt idag, men det blev så där. För att så sent på transferfönstret är det enda laget som bara liksom kunde lägga upp de pengar de andra redan tagit i sina positioner. Så att det är väl klart att man funderar mycket på det, vad som hade hänt annars. Om man hade gått in här, gått till konkurs eller man hade valt några av de andra klubbarna i det läget. Men så är ju Lido, jag kanske inte kommit tillbaka till Malmö tidigare och tappat guld 2004 och sen spelat och blivit tränare och sen bortchef. Så att det är väl mening med allting.
Det var ju även snack om klubbar som Juventus.
Ja, alltså det första året gick ju extremt bra. Då var det ju många som dög. Jag vet, Juventus var rätt intresserade och det är klart. Jag var ju ung och gjorde bra ifrån mig så att det hjälpte till också åldern. Men det blev ingen där. Men däremot så när jag efter tredje säsongen så var det ju stora fiskar som var intresserade. Men Fiorentina kändes som ett lagom steg då. Och då var ju ett storlag med Rui Costa och Batistuta skulle jag skulle säga precis lämna, men där var ju många Stankovic skulle gå dit, så det var ju ett bra lag då. Det kändes som ett bra steg i min karriär att ta, kanske inte det allra största, men lite steg under. Så att, men återigen, det blev fel ju.
Jag som följer Milan, var Milan någon gång på tapeten?
Ja, Milan var inte, men däremot var Inter intresserade. Men Milan var i alla fall eller något konkret i Bessesvärd. De hade vi ju en bra relation till faktiskt i Bari. För vi lyckades ju alltid slå Inter. Så Milan gillade oss och vi gillade Milan.
Ja, det är härligt. Men det blev inte Inter?
Nej, det blev det ju inte. Utan det blev Venezia då som är Zamparini i spetsen med mycket pengar som skulle satsa. Och det lät bra där och då, men det blev tyvärr aldrig riktigt bra. Så det var alla sina pengar flyttade till Palermo istället. Så det var lite år där, lite halvrörig, stökig tid med mycket ekonomiska problem i Italien. Och därför så kände jag att det var dags att flytta hem efter Ancona. Det har varit ett stökigt år.
Ja, för du flyttar hem väldigt tidigt till Malmö, vilket vi MFF är jättetacksamma för. Men hur resonerar du kring den flytten när du var så pass etablerad och duktig spelare?
Ja, alltså dels som jag sa, det har varit den här var ju tufft där när man skriver på Fiorentina och så blir det Venedig och spelar tufft år där. Utlånade ju sagt fint år till Kiev och gick väldigt bra också där vid sexa. Och sen blev utlånade till Ancona också går i konkurs och det var man svårt att få ut löner och då var man lite så halvläst på det kan man väl säga och där fanns ju klubbar man kunde gjort likadant igen men man låg på min bror Patrik hade ju precis kommit hem och jag har inte spelat med Malmö FF och det lockade lite att få spela med honom och vi hade fått vårt första barn också så att det kändes som att det var läge att liksom komma hem till detta. Det var väldigt skjuts i allsvenskan och så och ta ett SM-guld. Och det blev ju så också.
Ja, gud, men hemskt att Patrik blev skadad.
Ja, det var tråkigt som satan. Men vi fick ju ändå några härliga matcher tillsammans, man kommer ihåg.
Åter till Serie A. Hur är det att spela på en sån arena som San Siro?
Ja, såklart, det är väldigt stort. Det kommer ner och spela mot. Milan hade ju haft en väldigt stor tid när jag kom ner. Och hade ju fortfarande väldigt fina spelare med VR och Bobben, kommer jag ihåg, och Albertini. Maldini spelar fortfarande. Så det var ju... Det var stort såklart att kliva in där och möta dessa stjärnor. Och vi gjorde fan rätt så bra mot dem också. Vi tror vi kryssade 2-2. Yxel gjorde nu båda mål.
Yxel gjorde mål mot Milan på San Siro,
ja. Och vi gjorde rätt, i regel rätt bra matcher faktiskt. Så att, det var såklart stort och häftigt. San Siro är ju speciellt. Det är en jäkla fin arena när man är inne sen, så är det ju gammalt och litet, i alla fall var det då, med omklädningsrum, små omklädningsrum och så här, men kom in, det är en mäktig arena.
Ja, omklädningsrummet är faktiskt ombyggda, men annars så var det de här gamla träbänkarna i omklädningsrummen.
Ja, precis.
Men det blev det några tröjbyten med dessa legender du pratar om?
Ja, jag har något helt. Jag har bland annat Albertini bytte jag med, och sen bytte jag med Leonardo faktiskt. Den här 100-årsjubileumströjan har jag Leonardo, det är rätt häftigt faktiskt.
Ja, den är jättesnygg.
Sen bytte jag faktiskt med Maldini, men då kom vår president och frågade vem som hade bytt Maldini. Och då ville han ha den tröjan, så det var bra att ge den till honom.
Aj. Gick du verkligen med på det?
Alltså, presidenten är presidenten. Alltså, det är presidenten. Så är det. Ja.
Det är han som betalar lönen.
Ja, det var bara jag tror jag. Men vi hade en incident, jag vet inte om det var Milan. Men där de snittade upp våra väskor också på flygplatsen. Tog alla våra tröjor till oss. Men jag kommer inte ihåg om det var Milan eller inte.
Okay.
Det var många år sedan. Så man blir av med de fina tröjor också.
Men var det mycket så fulspel inför bortmatchchef som bara är en lite mindre klubb när de kommer till de här stora jättarna som Milan och Juventus?
Nej, alltså vi spelade ju ganska gammeldags kan man väl säga, med Facetti. Vi hade rätt mycket man-man spel och libo. Så det är klart att mycket av vårt spel gick åt på att när de bollen så vi låg ju mycket man-man på deras spelare och liksom på det sättet försvara oss. Så vi tränat hårt, otroligt hårt och löpt mycket och var starka man-man-spel. Sen när vi fick bollen så hade vi en rätt så bra tydlig idé hur vi ville spela mot dem och kunde såra lagen. Det var ett duktigt tränare för Kjell faktiskt. Men vi förde ju inte spelet mot Milan och Inter och Juventus. Det gjorde vi inte. Det är ändå rätt så hyfsat spel, skulle jag säga.
Jag tänkte på att det har varit ganska mycket smuts i Serie A och i Italien. Är det någonting som man märkte som spelare där och då, att vissa domslut gick väldigt märkligt till?
Ja, alltså man kan ju säga att generellt sett så fick de större klubbarna lite större fördelar än de mindre. Det kan man ju säga generellt sett. Alltså jag har fått några straffar mot Udin Sagi och Totti som är väldigt tveksamma kan man väl säga. Men man ska också komma ihåg att efter matcherna, du har ju sagt efter de här programmen där liksom febar de här situationerna 1000 gånger där domar får enormt mycket kritik. Framförallt om de dömer mot en storklubb, för de här som sitter i de här studierna så de är ofta fans antingen på Juventus, Milan, Inter, Roma och Lazio. Jag kan förstå att domarna gör det lite lättare för sig. Alltså genom att visa lite vägen till de stora. Alltså små nyanser skulle jag säga faktiskt. Åt det hållet. Men det är på den tiden.
Idag har ju Serie A videogranskning, vilket jag tycker är fantastiskt. Är det någonting du skulle vilja säga även i Allsvenskan?
Ja, alltså... Till visst, den är svår, för det gäller ju också att inte ta bort den mänskliga faktorn och kanske gärna veta lite grann
vilka situationer man ska använda det. Så det gäller att fundera ut ordentligt lite innan man tar det slut i vilken omfattning man ska använda det. Men det är absolut att få bort felaktiga dumplut, all hjälp till det, det var bra.
Har du någon kontakt med Barry eller Serie A eller Italien idag?
Jag har lite kontakt med den gamla sekreterare Piero Droz, som var sekreterare i Barry på den tiden. Och sen har jag med Marcolini som spelade jag tillsammans med i Kiev. Och han alltså har trots tiden sudat ut många kontakter. Han hade lite mer kontakt från tiden tyvärr, men jag minns mindre.
Har din tid i Serie A gjort någon inverkan på dig som sportchef och all kunskap från Serie A idag?
Ja, men det är väl klart. Alltså, den taktiska lärdomen man fick under åren, det har jag haft med mig både som spelare och när jag var tränare och sportchef. Liksom den skolan man gick när jag var barn.
Du Daniel, det är stormatch ikväll, Milan-Juventus. Har du någon koll på lagen?
Ja, absolut. Ja, det är. Milan har satsat väldigt hårt. Men jag kan väl säga att det är mycket pengar för spelare som kan inte vara så kända för mig. Och då har man inte riktigt fått ihop den här mixen riktigt än, tycker jag. Juventus, ja, och Bonucci, det där är spännande. Han ställs på sina gamla spelare, men Juventus tycker jag känns i dagsläget lite starkare än Milan, det tycker jag. Men något intressant spännande lag på gång, Milan, men man har inte riktigt fått ihop det, tycker jag.
Du som också har suttit på tränarbänken och Montella som får massa kritik. Du var lite inne på det här med massa nya spelare och förhopa laget. Vad tror du är viktigaste med så pass många nya spelare på en gång när det kommer det till det taktiska och resultatmässiga?
Ja, alltså han som vi jobbar utredning som har arbetsköp och så många nya spelare, framförallt många utan aktiviteter. Det gör det väldigt mycket svårare än jag.
Kultur just i Italien, men vad tror du annars generellt sett med sparka tränare mitt under säsongen?
Man ska ju helt undvika det, tycker jag. Men ibland det är ju helt vanligt situationen när man har ingen problem med spelarna. Det blev så. Och då kanske man kommer på det lagligt. Det är ju när man har stort förtroende med det.
Du Daniel, ett stort tack och ett långt och lyckligt liv i Malmö FF som sportchef.
Tack så mycket.
Jag hoppas att du är kvar som sportchef och inte på tränarbänken så du är där så länge som möjligt.
Tack så mycket. Det är väldigt bra.
Och hälsa grabbarna och din familj. Okej, då släpper vi in dig, Mackan. Välkommen.
Hallå, hallå.
Du hörde min intervju med Danne.
Ja, trevligt, trevligt.
Ja, det var väldigt kul för Danne var snäll och ställde upp på intervju. När Danne ringer, svarar man helt enkelt.
Så är det.
Och som sagt, vi passar också återigen på att gratulera Malmö för deras två stjärnor.
Mycket fint.
Vi vänder blad. Och prata Milan och Milan-Juventus. Okej, Mackan, Milan Juventus 0-2, spontana reaktioner.
Tråkig match. Alltså på riktigt tråkig match. Ja, det här var mer derbystämningen än vad derbyt var. Avvaktande, ingen spelar bra. Montella har ju faktiskt haft en, hade ju faktiskt en insikt som han delar med sig av, och att Juventus har Higuain som är en bättre striker än Kalle. För jag ser inte det som några jättetabbar i försvaret. De två målen, de är... Donnarumma är ju nästan på stolpskottet också som går in. Det,
ja, det är klassmål.
Det är fantastiska, ja, mål. Så att
alltså
det,
man kan inte hitta fel på försvaret, men annars sedan får man också lyfta prestationen. Och det Juventus och Higuain gör är ju världsklass. Det, ja, går så det jävla fort.
Ja, de imponerade inte. Ändå, tyckte jag.
Men behövde de imponera?
Nej, de gjorde ju två mål ändå.
Jag kan tycka att om man ser på statsen då, om vi går om det senare, men att ja, där visade sig att de har två skott på mål och gör två mål, och Milan har mycket mer boll och är mer framgångsrika sett till statistiken. Men jag ser matchen dock i efterhand, så den lördag natt istället, för att det var en dålig tid för mig. 18-0 en lördag, jättekonstigt.
Ja, jag såg också den i efterhand, och vet man om resultatet kanske man inte riktigt följer matchen lika noggrant som man bör. Men
jag säger faktiskt tvärtom. Jag kunde följa den på ett annat sätt, för jag visste när saker och ting skulle hända. Så därför hade jag ett helt annat fokus på just highlightsen från vissa minuter. Så att jag vänder faktiskt på att jag hade bättre koll på det. Men därför kan jag säga att på det stora hela, trots då statistiken, så tycker jag att Juventus kontrollerar matchen fullständigt. Är klart mycket bättre än Milan ändå.
De är bättre än Milan. Det hade Kalinic fått in ribbskottet, så kunde det varit en annan match. För då hade Juventus behövt anfalla, och då hade Milan eventuellt kunnat gripa chanser då. Sen kan vi väl lugnt konstatera att även om kvaliteten på alla spelare i Juventus inte är bättre än Milans, så är de ju i bättre form. De har ju en idé som de följer till punkt och pricka. Det har ju inte Milan. Det här är ju ännu en gång en annan uppställning. Han har väl aldrig haft samma lag en enda gång, Montella. Nu kan det delvis bero på skador, avstängningar och så vidare. Jag köper det, att det händer. Men har inte Borini varit på varenda jäkla plats? Förutom i försvaret, alltså i mittback.
Och Borini fick väl återigen bäst betyg i Milan?
Jag tyckte väl att han... Han är värd. Det var ju ingen som var mycket bättre i alla fall. Försvararna, som du sa, det är inga stora tabbar från dem. Så de, och de fick väl hyfsade betyg också.
När du är inne på betygen, vi kan ganska snabbt dra betygen. Donnarumma, sexa, det är inte så mycket att säga om det. Han kan inte göra ett skit på målen.
Absolut inte det.
Zapata, en sexa. Och då pratar vi betygen från Gazzettan då. Romagnoli, 5,5.
Vilket jag tyckte var kanske lågt, om man gör Zapata 6. Jag vet inte, jag tyckte inte han gjorde bort sig på något sätt.
Rodriguez, 5,5. Abate, 6. Kissé, 5. Lågt betyg. Sen har vi Suso som fick 5,5. Håkan fick 5. Kalle fick 5. Locatelli som kom in fick en 6a. Antonelli fick en 5a. Andra Silva fick inte betyg för han kom in för sent. Sen har vi då toppen och botten, det vill säga Borini 6,5. Och botten, Biglia, 4,5.
Ja.
Montella fick en 5,5, ska vi också säga.
Jag tycker väl betygen återspeglar ju matchen ganska bra. Biglia var inte bra igen. Jag trodde att han skulle få mer utrymme när Bonucci var avstängd. Jag tycker inte jag säger att det har lyft honom direkt.
Ja, för där har du haft en poäng tidigare när de har lite krockat i vem som ska slå de här långbollarna. Nu fanns ju ingen Bonucci, och ändå var Biglia sämst på plan.
Ja.
Och han var sämst på plan.
Han var sämst på plan. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. För det som, han har ju inte visat särskilt mycket i Milan. Och ändå när han kom till argentinska landslaget i förra uppehållet, så var han ju man of the match där. Väl var han inte det?
Han var ett toppspelare i alla fall.
Det säger väl en hel del om Milan också för tillfället. Att spelarna inte heller litar på grundidén som inte finns.
Nej, det som du är inne på, det säger mycket om Milan, men frågan är om det säger mera om Montella, med tanke på att våra spelare är bra ifrån sig i sina respektive landslag.
Montellas roll är gigantiskt stor, men hur stor är Mirabellis? Det läste någon artikel om idag. Vilket ansvar har han? Har han köpt fel spelare? Det var ju till och med så att det ryktades om att han Lee har kritiserat ledningen för att de köpte fel spelare. Sen gick han ut och dementerade på Milans hemsida. Men jag tycker väl att Montella bär en stor del på grund av att han roterar något vansinnigt i startelvan och positionerna på spelarna.
Montella, han har ju fått mycket skit och han ska ha mycket skit. Men på tal om skit, byterna. Antonelli, inte för att han är så skit med tanke på sitt Milan-hjärta, men hur fan kunde han bli inbytt mot Juventus när vi ligger under?
Byterna som var ju Locatelli mot Abate, men det kan ju inte riktigt varit det bytet, utan det måste vara Biglia och Locatelli som skulle ha ungefär samma position.
Ja.
Och det kan jag förstå, för Biglia var kass.
Han var sämst, du såg jag även på betyget.
Men Abate blev skadad om jag förstod det rätt. Och då, eller kände någon form av skada. Han har inte spelat på rätt länge han är heller. Så det måste ju vara därför han tyckte Antonelli och så bytte väl Borini sida samtidigt. Gjorde han inte det?
Ja, det blev ett omstrukturering. Ja. På tal om just Abate, det var ju jävligt oflyt att då Calabria blev skadad i förra matchen. Det var ju så otäckt ut. Men han är okej.
Okay, han är okej, okay, ja.
Tack och lov.
Så det kanske, men det kanske är därför han gjorde sådana konstiga byten.
Jag vet inte fan, alltså jag tycker det var jävligt konstigt överlag. Men byt in Antonelli när vi ligger under dessutom. När man har då 400 miljoner kronors Andres Silva på bänken. Som i och för sig kom in men alldeles för sent. Och han tyvärr visade återigen ingenting heller.
Nej, nu fanns det inte mycket för honom att göra i den situationen. När han kom in just tidsmässigt och... när Milan ligger under mot större lag är de otroligt stressade, det märker man. De får ju ännu mindre ut av spelidén som inte finns. Jag tycker att det är konstigt att en 400 miljoners anfallare inte får starta. För Kalinic har inte gjort så mycket mer än vad han har gjort i Serie A, tycker jag inte. Han gjorde väl den där dubbelmålet, men i övrigt har han inte varit särskilt bra.
Kalinic blev ju köpt, inte som någon Mr. X, men han blev ju köpt väldigt sent. Eventuellt i förhoppning att man gick och väntade på Aubameyang. Men han är ju bortkastade pengar, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Jag tycker inte att han i sig är så värst dålig, det är inte det. Men han funkar inte i Milan. Och sen lite som du var inne på tidigare, vi har ändå Carlos Bacca. Som redan finns i truppen. Hur mycket bättre är då Kalinic än Carlos Bacca?
Nej, det måste vara att vi har varit något personligt med Montella där. För mig är det en gåta. Han är dessutom inte ens såld. Han kanske kan komma tillbaka så kan vi låna ut Kalinic istället.
För vi får inte mycket pengar på någon av dem idag.
Nej, det är sant.
Det är pengar skön. Jag menar, Carlos Bacca kostar 300. Kalle kostar väl 250 någonstans. Och det är eftervärt bästa spelarna och deras ålder och vad de levererar.
Mm.
Vi får inte en spänn tillbaka nästan.
Nej. Och tar du André Silva och Kalle, deras summor är ju ungefär Aubameyang.
Ja.
Sen har ju Montella faktiskt ännu en gång varit insiktsfull och sagt att man får inga Champions League-spelare när man inte spelar Champions League. Och det har han ju rätt i. Sen så tror jag inte att... Jag tror att Aubameyang hade nog kunnat tänka sig gå ändå. Det var nog bara det att Dortmund hörde rätt hårt i honom.
Vilket geni Montella måste vara som säger detta.
Nej, det kunde... Jag sa det för en... Insiktsfull för en gångs skull.
Ja, herregud. Det är ett geni. Nej, men jag Montella får skit och han ska ha med skit. Men byterna är återigen inte... Att de byterna, det finns ingen logik. Och ändå ger Gazzettan honom 5,5 för detta. Förlusten... Jag åt en ny uppställning, konstiga byten och så får han ändå ett ganska generöst betyg på 5,5.
Så det kan ju också bero på att han att de mötte Juventus. Hade det varit ett annat lag hade han nog inte fått 5,5. Jag är dessutom lite undrande till varför inte Musacchio fick spela när Zapata fick spela. För Zapata har väl inte övertygat i år.
Jag vet
är
inte.
Det rotationen han pratar om hela tiden?
Han har inte fått spela alls mycket.
Nej, för jag tänker, hade du haft Musacchio, Zapata och Romagnoli, kanske inte just i den, men de som mittbackar. Då hade du haft Rodriguez fri som vänsterback. Och då hade Borini kunnat vara någon annanstans. Han gör lika bra jobb var han än är.
Målvakt snart.
Ja, absolut. Nej, jag vet inte. Jag hittar en värdig ersättare och kickar Montella. Och kör för helvete med fyrbackslinje.
Biglia är en fantastisk spelare. Ingen snack om saken, för det visar han ju både i tidigare lag och landslag. Så det frågan är vad han har fått taktik runt sig. Och om inte han får den backupen som han behöver. För det är alltså någonting är jättefel. Och
han är för långsam i tanken, tror jag. Foten och huvudet hänger inte riktigt tillsammans i Milan. Och det kan ju vara för att det är ett nytt lag. Spelarna springer inte på samma sätt som de gjorde i Lazio till exempel. Att han får titta sig omkring innan han vet hur han ska slå passningen.
Just det, på det du är inne på med många nya spelare. Shevchenko, vår gamla idol, han säger så här då, citerar jag: "In my opinion, there have been confusion moves from Milan. There isn't any established plan." Han har en poäng där, såklart. "There are many new players. They buy a player in a certain position. Then a month later, someone else arrives in the same role."
De har väl både haft en plan och huggt på det som fanns, kan jag tänka mig, eftersom de var tidigt ute med en hel del värvningar. Men sen högg de ju på Bonucci såklart, och vem
skulle inte göra
det? Måste man ju.
Men då indirekt så kritiserar ju Shevchenko ledningen, för att han har ju tidigare också försvarat Montella, som även Costa Curta och många andra, Albertini nu senast, att det tar tid, ge honom tålamod och etc. Och då indirekt kritiserar nästan ledningen att de har huggt på vad som kanske kunnas köpas.
De har ju en poäng där också, men det är fortfarande, är det väl förhoppningsvis, är det Montella som väljer vilka spelare som ska spela på vilka positioner. Så den biten får ju hans då. Jag tycker ärligt att det är en kombination.
På tal om ledning och Montella, du skickade ju en ganska oskärmig bild till mig, där man då ser tabellen i form istället, det vill säga de fem eller till och med sex senaste omgångarnas resultat. Och vi pratade tidigare om att oktober skulle vara en väldigt tuff månad för Milan, eventuellt, eller Montella. Och man kan säga att månaden har varit förskräcklig. Vi har på sex senaste omgångarna, eller sex senaste matcherna är det väl, förlust, 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 lika vinst, förlust.
Ja, det är inte charmigt.
Det är uselt.
Det är bara Spal, Cagliari och Benvenuto som är sämre.
Och det är ju riktiga skitlag.
Ja, det är inte riktigt i de kretsarna Milan ska hänga om vi ska kunna gå till Champions League.
Vinsten var mot Chievo, och Chievo är ju också ett väntat bottenlag som vi ska slå. Så det jobbiga är att man slog Chievo så pass komfortabelt. Det är att man fick den här åt den naiva förhoppningen att vi kanske kan rubba Juventus. Vi kanske är på gång, och någonstans hittar man här löjliga ljusglimtarna i det här spelet. Men när man ändå sen får konstatera att vi möter ett skitlag, och de skitlagen slår vi. Och det är ju så bra, men det ger ju inget hopp ändå på lång sikt.
Nej, det här positiva spelet vi såg i derbyt och mot Roma, det tyckte ju inte det satt i Juventus-matchen heller. För jag är svårt att hitta ljusglimtar i matchen mot Juventus.
Det blir svårt, som vi brukar när jag hittar ljusglimtar i det mesta. Men Juventus-matchen, där har jag kan inte se någonting som var någonting att bygga vidare på. Det är lite som att jag kan ta en förlust om man ser till exempel Inter. Det var jävligt surt att torska den matchen. Till och med Roma, det var också surt. Inter tycker jag vi förtjänar minst en poäng. Men oavsett så fanns det ändå ljusglimtar någonstans att kunna bygga vidare på. Juventus slås ganska enkelt. De får ta sig knappt. Det känns som att de kontrollerar hela matchen. Och förlusten är ännu värre, för det fanns ingenting att bygga vidare på.
Nej, jag håller med. Jag vet inte. Fasonen säger att han tycker att spelet ser bra ut, men att poängen uteblir. Jag undrar om han tittar på samma matcher som du och jag tittar på.
Om man nu tycker det på riktigt, så jag får bara skydda Montella eller taktiken, då kritiserar man ju ledningen. Det indirekt, för då är han ju lite efterbliven.
Ja, faktiskt.
Jag menar, det är vansinnigt att säga en sån sak. Jag menar, alltså, vad tror han? Att han ska föreläsa för små skolungdomar som inte fattar bättre.
Nej, för att alla ser ju att det inte funkar särskilt bra. Möjligtvis så fick Kalanić lite mycket skit i Juventus-matchen. För jag tyckte inte han fick särskilt många bollar att leka med. Det var bara Borini som lyckades slå någon form av inlägg till honom. Och han är ju rätt ensam där uppe. Han får inte så mycket backning av någon. Juventus var jätteduktig på att skärma av Suso. Han fick inte chans till något av sitt spel.
Just Suso var bra mot Inter. Men annars känns det som att topplagen har ett bra koll på honom och stänger honom. Och stänger man Suso, då händer tyvärr inte så värst mycket.
Det är ju, i och med att Bonaventura var skadad, så är det ju ingen på andra kanten som kan hota direkt. För Hakan hotar inte någonting. Han, liksom Biglia, otroligt långsam. Både i tanke och i kropp.
Och då på tal om ledningen för Sono och hans, eller deras syn på Milans matcher, då börjar man undra lite deras trovärdighet. Och då kommer till frågan när de nyligen har sagt att finanserna går på räls, allting går enligt planen. Då frågar man, kan man tro på det med tanke på hur de verkar sig ha synen på fotbollsspelet?
Du har ju en poäng i att de skyddar sitt lag. De kan ju inte riktigt gå ut och kritisera varken spelare eller tränare, för då borde de inte köpt de spelarna, och de borde ha gett Montella kicken om de kritiserar honom offentligt. Det här med ekonomin, de gick ut och sa att det var gick som på räls, höll jag på att säga, men alltså enligt planen i alla fall. Och då har de ju inte presenterat vad det är som går enligt planen och vilken plan. Men han har ju varit på en turné i Kina och raggat pengar, om jag har förstått det som. Så där kanske kommer in nya sponsoravtal. Möjligtvis så kan det väl vara så att de kommer introducera Milan på börsen, och då kommer de in pengar på det sättet.
Eller försvinner det pengar?
Det vet man inte.
Men du, på tal om pengar, vi nämnde sist här nu med våra nya framtida tröjor, eller vilket märke vi ska ha. Puma ligger tydligen bäst till, och som sagt, det finns ju inget konkret, men du var inne på ekonomin och gällande Puma.
Jag, i alla fall så sa väl den ekonomiska direktören, jag vet inte riktigt vem han är just nu, för jag...
Kanske är Mr. X.
Kan vara. Är det Berlusconi? Nej, men...
Barbara.
Det är Barbara. De gick ut och sa att det kommer att vara en bättre deal än vad de hade med Adidas. Sen så har de inte avslöjat några detaljer. Man kan ju hoppas att det handlar om att de får mer pengar, för det behövs ju om inte det blir Champions League. Vi ska inte säga att det inte blir Champions League än. Hoppet är det sista som överger in.
Men de misstänker att det innebär massa klausuler, som sagt, för att få upp max av den här dealen.
Såklart. Det antar jag. Det hade väl Adidas med... Till och med Manchester United hade de inte det. Om inte de nådde Champions League så skulle det ju bli halva pengarna och så vidare. Så det ligger alltid någonting i det, i att det är klausuler i hur bra det går.
Just i den ekonomin så kommer ju Milan ha möte redan i november gällande Financial Fair Play igen.
De hade ju ett möte som sköts, som de skulle haft i somras, som de sköt upp till hösten någon gång. Och det tydligen ryktas de att det är 9 november som gäller, där Fasone på något sätt ska övertyga UEFA om att Milan kommer att följa Financial Fair Play. De har dessutom möjlighet att bortse från nästa år. Jag vet inte riktigt hur reglerna ser ut där, men det är klart att har du handlat spelare för 200 miljoner och klubben är nyköpt, så tror jag det kan finnas någon form av undantagsregler.
Men jag undrar om UEFA är lika mycket på andra klubbar som har köpt lika mycket.
De har ju varit på både PSG och Man City, och de har ju väl varit på Real Madrid och Barcelona också, så att det känns väl inte som att de är mer på Milan än någon annan klubb. Men möjligtvis är det ju så att Milan har spenderat pengar som de inte riktigt kan redovisa var de kommer ifrån, och det känns ju jobbigt, tycker jag personligen.
Jag kan tänka mig den här kulturkrocken då med Kina ägd klubb, att de i deras kultur lite så har inte redovisat så värst mycket.
Nej, det finns ju givetvis risk för kulturkrockar, även när det gäller denna bit.
Du, vi lämnar den här ekonomin, vi får helt enkelt se om det blir någonting spännande den 9 november redan. Och gå över till alla rykten om en eventuellt ny tränare. För just nu så blöder vi. Skeppet är ju nästan på botten.
som vi sa, de låg tredje sist i formtoppen.
Ja.
Formbotten.
Sjukt oskärmig tabell.
Ja, sen vi får väl tillägga att det har ju varit en jävlig oktober rent i vilka matcher vi har haft. Lika matchen är ju till stor del Bonuccis fel också. Egentligen är det helt okej att få ett lika resultat i en match där du är en man mindre stora delar av matchen.
Fast på förhand så ska det vara 3 poäng om du ska ha något.
På förhand, ja. Men vi gissar väl, vi hade varit nöjda med, vad sa vi, inte 7-9 poäng under oktober. Vi
ja.
Fick 4.
I min värld är det katastrof.
Det är ju underkänt med råge.
Mm.
Vi pratar om tränare, vi pratar spelare, vi pratar att de kanske inte är rätt spelare på rätt plats. Är det Montellas fel eller vad är det? Men då har du en kille som Borini som vi har skrattat åt. När han värvade så tänkte vi, vad i helvete gör de?
Bänkspelare utan dess like.
Han har spelat väldigt mycket. Han har varit bäst i många matcher i Milan. Och han har varit på många positioner. Varför kan inte de andra spelarna göra det? Du och jag snackar om vilka spelare som har presterat enligt förväntningar över och under. Och jag tycker ju att Borini är ju den som, han har ju lågt ställda förväntningar såklart, men han har ju presterat dubbelt så bra som jag trodde att han kunde.
Jag förväntar mig faktiskt ingenting av Borini, så att jag menar, sett till förväntningarna så är ju han faktiskt säsongens spelare hittills, vilket ingen hade kunnat gissa på.
Donnarumma tycker jag håller. Jag har inte högre förväntningar än vad han har gjort. Han är fortfarande lite valpig, men det räknar med att han skulle vara för han är 18 bast.
Han var faktiskt väldigt ödmjuk här nu i veckan och gick ut och sa att han inte alls var på samma nivå som Neuer och De Gea med flera. Vilket han inte är heller, men det är ändå väldigt...
Han är ju betald för att vara det. Så alltså, på det sättet...
Ja, absolut. Hans lön kontra kanske säsongens insats kan man också där dividera om. Men jag tycker jag är inne på din linje att Donnarumma ska inte ha skit, för han har inte gjort bort sig.
Nej, och Suso är precis så bra när han spelar på den positionen som jag förväntar mig att han var, skulle vara. Att han blir bortplockad i matchen mot Juventus, det kan jag köpa, för Juventus är väldigt bra på det. Och Allegri har ju faktiskt, måste jag säga, även under Milan-tiden varit duktig på att studera motståndet. Jag kommer ihåg ett antal matcher mot Barcelona där vi gjorde väldigt bra trots med betydligt sämre lag. I övrigt tycker jag alla har underpresterat. Jämfört med förväntningarna.
Jag håller med. Alltså, om man nu, om man ska säga en joker, så är ju Cotrone såklart en joker som har presterat.
Han hade ju inte några förväntningar på att visste fan inte vem det var.
Nej, alltså lite så. Han har spelat, han är football manager. Ja, hade man några förhoppningar på honom? Absolut inte. Men jag är också inne på din linje. Resten hade man ju jättehöga förväntningar på. Dels både vad de kostar och vad de presterat sina tidiga klubbar. Sen så, som alla verkar säga runt om den här fotbollsvärlden som har varit i Milan tidigare, att det tar tid att bygga. Men det har ju hänt förr. Min poäng är lite att hur länge kan man ha kvar Montella egentligen? Jag och du var inne på att sparka en tränare, och det sa också Daniel Andersson i intervjun, att sparka en tränare mitt i säsongen vill man ju såklart gärna inte göra. Det är egentligen idiotiskt. Men någonstans får du ändå gå till en punkt att vad fan ska vi annars göra? Det går ju åt helvete. Och just nu känner jag att Milan är på botten.
Andra folk som har analyserat situationen menar ju att de ska köpa sig ur problemen i januari. Men hjälper det då? Om nu orsaken är att du har ett helt nytt lag, hjälper det att köpa nya spelare?
På tal om januari och köpa sig ur en kris. Visst, det kanske man kan göra. För det är ju snack om Reus, Di Maria med flera. Och vad fan ska man göra i Milan? Alltså, vi är inte nära Champions League-plats. Vi kommer kanske inte vara i januari heller.
Visst. Nej, det skulle ju vara om de misstrivs likt Bonucci.
Di Maria trivs ju inte i Paris. Han får inte spela någon konstig anledning. Och det var snack om någon lån. Och han kommer garanterat få speltid i Milan, absolut. Så att han kan åka till Milan och spela ett halvår för att få spela i VM i Ryssland, såklart. Men sen så, han vill ju inte stanna kvar i Milan. Och förrän har Milan råd att betala hans lön.
Nej, du har en poäng. Det, nu, lån vet man aldrig. Där kan man fråga Galliani. Han förhandlar ofta till sig lån där... gamla klubben betalar halva lönen eller mer än halva lönen.
Mm.
Men Di Maria, ja, i mina ögon är han ju välkommen. Men jag tror ju inte det är lösningen på problemen att skaffa ännu fler spelare. Jag tror inte det. Men fortfarande, som jag sagt innan, om sparka Montella, men vem ska ta över? Är det en tillfällig lösning? Då kommer det förmodligen bli Gattuso, snackas det om.
Jag det är mycket jag... bilder på Gattuso och Mirabello Fasona.
Jag kräks lite i munnen för att jag vill inte förstöra Gattuso också. Säger då för Inzaghi är redan borta.
Glöm inte Brocchi.
Brocchi.
Leonardo.
Ja, Leonardo sköt sig själv i foten, ja, tycker jag. Så att, men han tjänar väl bra med pengar i PSG ändå, så han är nog glad ändå.
Att bränna ännu en legend, för han måste ha självinsikten att han inte är på nivån att kunna träna Milans A-lag. Han gör knappt ett okej jobb för deras primavera. Han har tidigare varit i mindre klubbar där han har gjort bort sig fullständigt. Så jag menar, det finns ingen mening med att ta in honom. Visst, att vill han ha in lite grinta i spelare och omklädningsrummet, ja då är han kanske rätt man. Men allt det andra, det köper inte. Sen också att Milan har så pass bra spelare att de kanske skulle bli bättre utan någon som Montella som kanske petar i det mesta eller ingenting, jag vet inte. Men poängen är, min åsikt kring Gattuso är att han ska stanna kvar i Primavera så länge som möjligt.
Han har ingenting att göra i A-laget som tränare. Att få in grinta tror jag hade varit smartare att gå andra vägar. Jag tänker mig ryktet om Kaká. Låt honom komma tillbaka och spela ett halvår. Han tar fram traditionen hos Milan i omklädningsrummet. Han kommer förhoppningsvis då också kunna få en roll i ledningen året efter. Han är dessutom en sån gentleman och han älskar Milan så mycket så han hade ju bara tagit betalt för de matcher han spelar. Jag vet inte om du kommer ihåg förra runden när han var där, så blev han ju skadad direkt och vägrade han ju ta emot lön den månaden han var skadad. Där har du ett sätt att göra det. Sen är det inte nödvändigtvis att han höjer kvalitet på spelet med tanke på vad han har varit innan.
Nej, det får jag, hur bra är Kaká då?
Han påstår ju själv att han har ont hela tiden. Då är det nog ingen bra spelare, men han kan nog säkerligen göra hyfsade inhopp de sista 30 minuterna. Eller om det är Montella som är tränare så är det de sista 11 minuterna.
Ja. Men... Kaká är ju en spelare som man inte kan hata. Det är ju en fantastisk Milan-legend också.
Och som sagt, får han då avsluta sin karriär i Milan, det jag tror är det han vill göra, sin spelarkarriär. Och sen hamnar någonstans i ledningen så kan han ju faktiskt bli en otrolig ambassadör. Alla gillar honom som vi har konstaterat. Han kan nog göra under både med det ena och det tredje.
Där hoppas jag att ta en poäng för att Milan har ändå varit ganska dålig om att ta hand om väldigt många gentlemän i historiskt sett i klubben. Och största gentlemannen är väl just kanske Kaká.
Ja, han verkar ju vara genuint snäll.
Det var ju chock, när han lämnade sin fru. Det var ju en bomb över hela världen.
Ja, med tanke på hur kristen han var så trodde man väl inte riktigt det.
Och så lämnade han en annan fru som är en kopia sett i utseendet. Men ja, nu ska vi inte ta skvallerblask tabloid skitsnack. Men återigen till Kaká som sa att det vattnar sig lite i munnen att se honom med Milan. Men sen återigen kommer frågan, var fan ska han spela? Och hur ska vi spela 4-3-3? Ska han vara en ytteranfallare? Ska vi spela 3-4-3? Ska vi spela... Alltså jag vet inte hur det är ingen... vi ska se hur vi spelar idag.
Men Kaká ska du inte bygga laget kring. Utan han ska ju vara en symbol som vi pratar om. Förbättra stämningen i omklädningsrummet. Tillsammans med Borini. nej, ja, men alltså du förstår vad jag menar. Också. Där tycker jag till exempel, det har jag också snutt från någon annan, men det var kanske lite dumt att skicka iväg Kučka som faktiskt hade hjärta för klubben verkade, och han gav ju alltid allt. Sen om att han inte var så duktig likt Borini kanske, men han gav ju alltid allt. Så skicka iväg honom, det var nog en säsong tidigt. Han kunde ju få vara kvar, för de pengarna vi tjänade på honom var ju en spottstyver jämfört med, vad var det, 3 miljoner euro eller vad?
Vad kan jag kommentera om det var mellan 3 och 6 miljoner euro, men det är liksom du är inne på, hans inställning och hans löpvilja, det var lite det man trodde i Kise, att man skulle få han gånger 2 minst.
Han har ju löpvilligheten, han har styrkan, men han måste ju ha problem med ögonen ibland, för han spelar bakåt till en försvar eller till en anfallare i andra laget. Det har hänt mer än en gång. Biglia blev ju i alla fall av med bollen vid sina egna fötter.
Jag tänkte också just på Kise. Han är en spelare som ändå lyfte inför säsongen och dessa träningsmatcher. Och just på tal om träningsmatcher så tror jag att det stora Jedi Mind är ju att vi slog Bayern München med 4-0, eller fan, det var i somras.
Kan vara att de kände att de var bättre än de egentligen var då.
Ja, det var lite sånt, så, oj, det här är ju jättebra redan. Och sen det har det gått sådär. Men just Kessé, det tänker man, har man inte sett hur han spelar i Atalanta, där han var så extremt framgångsrik som box to box. För att idag i Milan, jag vet inte var han är någonstans. Han är överallt och ingenstans, känns det som.
Det återfaller det väl på Montella, för det är ju han som laborerar för mycket med startelvan. Folket vet ju inte riktigt var de har varandra. Jag efterlyser en startelva som han kör i 10 matcher i sträck, trots att det är matcher 2 gånger i veckan, för att nöta in var vi hittar varandra.
Men du, på tal om Montella, står vi fortfarande kvar att han ska vara kvar som tränare i Milan?
Jag tycker att han ska vara kvar fram tills ledningen har hittat en tränare som de vill ska ta över på riktigt. Ingen tillfällig lösning.
Är Paolo Sosa en sån lösning, tror
jag? Nej.
På tal om Paolo Sosa, enligt då rapport så föredrar han 3-4-2-1 uppställning. Det kan vara därför personen vill ha honom. Men vad har du annars att säga om Paolo Sosa?
Jag undrar om personen vill ha honom, eller det är bara media som säger att det finns en möjlighet för han inte har en klubb. Jag tycker inte att han ska komma till Milan. Jag tror inte han har fått spela ut eller träna ut ett enda kontrakt, utan han har fått kicken innan, alternativt själv valt att bryta det. Han har inte tränat något storlag i mina ögon. Han vann nog israeliska ligan med Maccabi Haifa eller något sånt där. Men vad betyder det?
Han ser väl inte jätteimponerande. Det är Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videotown FC, Maccabi Tel Aviv.
Jag tror det är Maccabi Haifa, är det inte det? Nej, det är... Jo, visst är de från Tel Aviv.
Jag vet inte fan. Skitsamma. Israeliskt lag, Basel, och sen fick han foten från Fiorentina.
Nej, jag ser inte någon storhet i honom. Jag är ledsen. Det är inget personligt, men Milan behöver en tränare som är en stor tränare, som vet hur de ska lösa problem med storlag. För Milan ska vara ett storlag.
Just frågan med Paolo Sosa kom faktiskt från Svenska Fans Forum, så det var där också vi tog upp den. Men vår ståndpunkt är att han är alldeles för dålig för Milan. Och vi behöver stabilitet. Och jag bara helt brainstormade med det en gång gällande tränare och tänkte spontant på Capello.
Ja.
Capello kommer i alla fall in i omklädningsrummet och visar den som bestämmer och har en tydlighet. Sen är det en gubbe från den gamla skolan. Men just nu så vet jag fan om det som behövs i Milan, den här tydliga roller.
Vi var inne på det förra avsnittet också, att vi behöver ju sätta vårt försvarsspel, för det läcker ju. Framförallt, jag vet inte, allting ser lite halvdåligt ut ändå. Men om man börjar med försvaret så har ju Capello i alla fall den förmågan, tror jag. Som Montella uppenbarligen inte har, att sätta ett försvar.
Mitt svar på min egen fråga, det är att jag idag är mer positiv till ett tränarbyte. För jag tror inte Montella är rätt man. Och det har jag inte trott varken i år eller i fjol. Jag blev förvånad över valet. Det kändes som en halvsnygg lösning på pappret. En halvung tränare med kanske modern tanke att man ska spela bollen längs marken. Men hans filosofi är ju att vinna bollinnehavet, vilket märktes från första matchen. Min ståndpunkt idag, vårt lilla propellerplan, jag vet inte, det verkar vara tomt i tanken för att det händer ingenting. Så att jag säger idag, jag har ändrat mig. Jag gav en oktober ut som var en jävligt tuff månad. Men nu räcker det för mig. Jag vill ha bort honom. Jag tycker han är för dålig. Resultaten talar sitt tydliga språk.
Jag är fortfarande orolig vem som ska ta över. Ledningen tycker ju uppenbarligen inte heller att det finns en självklar ersättare. För då hade det nog redan hänt. Med tanke på hur katastrofal oktober var.
Jag tänkte också på, varför har man inte likt i andra sporter delat ledarskap?
Har han en assisterande tränare?
Jag tänkte mer, alltså typ två tränare, eller tränare som har olika syn, en offensiv och en defensiv. För att Montella är ju katastrof defensivt. Kan inte han ta någon annan gubbe som är defensiv tränare? Ta in Maldini, nästa, vem fan som helst.
Tassotti
gör ett lysande jobb i Ukraina med Shevchenko. Tänk det paret. Shevchenko är anfallstränare, Tassotti är defensiv tränare.
Tror du det är personer jag går och väntar på?
frågan har ju kommit. Och jag menar, Shevchenko har ju också själv bemött det. Men han är ju alldeles återigen för mycket gentleman. Och duckar frågan med att säga att det tar tid att bygga ett nytt lag. Montella ska ha tålamod, blaha, blaha, blaha. Alltså, det känns lite som att man inte heller vågar kritisera. Och jag kan tänka mig, skulle Montella bli sparkad, så jag kan tänka mig att lika många som har antingen hållit tyst eller försvarat honom kommer säga att det var inte rätt man för Milan i efterhand.
Visst är det så. Jag står inte för svar av honom, utan jag säger bara att jag vill inte bli av med, jag vill inte sparka honom innan man har en värdig ersättare. Det är min ståndpunkt. Sen betyder det inte att jag vill behålla honom.
Jag tror att just hitta en rätt ersättare, för det, jag vet inte hur marknaden ser för tränare och vilken tränare som skulle kunna vara aktuell att vilja ta över Milan.
Alltså om Milan ringer är det ju rätt många som säger ja.
Du Mackan, vi rundar av Milan-Juventus. Vi får helt enkelt se om Montella överlever november istället då.
Det verkar ju som att ledningen backar honom än en gång. Nu kommer det ju en rätt lång radda med matcher som är överkomliga även för Milan. Det är bara Napoli som känns som en given förlust.
Vi brukar ju avsluta med någonting positivt, och sen sist har vi faktiskt dock en vinst i bagaget, så det är väl det positiva, Kievo-matchen,
tittar man bara på resultatet så ser det ju jättetrevligt ut. Jag vet inte, vi skulle vara positiva, men jag kan inte säga att det var positiv efter den matchen heller. För enda anledningen att det blev 1-4 var ju att de var så mycket sämre än vad Milan var. Hade ingenting att göra med att Milan var särskilt bra.
Det är svårt att lyfta spelarna med tanke på att de var så mycket sämre och sämre mot Juventus. Men i alla fall, mitt positiva i Kievo-matchen var ändå Håkan Çanoğlu, som var bra i den matchen och fick ändå ganska bra betyg. Men det var också ett lag som spelar ungefär samma tempo som honom, det vill säga nästan liten bit över korpen.
Ja, det är nog därför han glänste just i den matchen.
Som avslutning kan vi ju säga att vi har ett nyförvärv, ur purfärskt nyförvärv från Elfenbenskusten, och en ny athletic trainer som heter Mario Inaruto.
Det låter italienskt mer än... Han kan ju vara en italienare som har...
Han ska bli vår nya fitnesscoach. Så att lycka till för honom. Men Mackan, vi återigen så pratar vi förluster mer än vinster.
Men det är inte så konstigt när det är mer förluster än vinster.
Ja, nej, det är hemskt att säga detta, men det är fan sant. Men ändå, Forza Milan.